Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 MHz. Och nu sitter vi här igen, samma grupp nästan som för ett halvår sedan. För ett halvår sedan, då var du Leif här. Och vår kyrkoherde Mikael Öjemo var här. Och så hade vi också en representant från kommunen, Britt-Marie Lundberg. Britt-Marie hade inte möjlighet att vara med idag. Men då hade inte evakueringsboendet startat. Nu efter 6 månader så har det precis stängt. Och jag kände att vi behövde göra någon form av avslut. Och lite sammanfatta vad har det här betytt för kommunen och dess invånare. Och den stora volontärgruppen och alla medarbetarna i kyrkan. Inte minst Mikael.
Mm.
Var står vi nu?
Ja, vid avskedet, vid sorgen och saknaden av väldigt mycket människor som har varit här, bott hos oss på Kvarnhjulet och som har betytt, där kontakterna har betytt jättemycket. Bara en ögonblicksbild, jag var nere på ett möte på Kvarnhjulet med de som jobbar där från kommunens sida för att vi skulle liksom synka vårt arbete. Och medan vi sitter där, en grupp svenska människor, tjänstemän från kommunen och kyrkan, så smyger sig en liten tjej som bor på det här boendet och fram. Och jag vet att den kvinnan hon tydde sig till i den här gruppen var en gammal förskollärare som nu är pensionerad och som jobbade som volontär på boendet. Och den här förskolläraren la ju armen om den här lilla tjejen och hon fanns med där en liten stund och så försvann hon. Och så efter ett tag så var hon tillbaka igen och samma sak stod under den här varma armen som tog hand om henne. Att nu lämna de här människorna till andra äventyr och långt borta i andra delar av Sverige, det är naturligtvis jättetråkigt. De har bott här, många människor har lärt känna dem och det har varit en fantastisk upplevelse för många att möta dem.
Ja, och uppbrottet kom väldigt snabbt. Jag var i kontakt med arbetsledaren på måndag eftermiddag och då visste man fortfarande ingenting. Och på onsdagen så tömdes det och stängdes.
Ja, det gick väldigt fort.
Alla sådana här avslut behöver ju egentligen en förberedelsetid.
Mm.
Men det fick vi inte i volontärgruppen. Och kanske inte kommunen eller kyrkan heller.
Nej, det fick vi inte. Utan det här hände ju sen på onsdagskvällen. Organisationen har ju varit så att de har kommit till olika ställen och ätit middag på kvällarna. Och då hade gruppen möjlighet att äta middag på i Bollmöradalens kyrka på onsdagskvällarna. Så den onsdagskvällen kom de till oss, de åt middag där och sen sattes de på en buss sent på kvällen och kördes hela natten ända upp till övre Norrland. Jättekonstigt att köra iväg dem så mitt i natten. Men så gjordes det och det är klart att det var ju ett märkligt uppbrott verkligen.
Ja, och jag har förstått ifrån de som hade, själv hade jag inte möjlighet att vara med den där onsdagskvällen, men jag har förstått att det var en väldigt gripande avsked från de här människorna då.
Ja, det var ju. De har känt sig välkomna här. De har haft det bra förstås på alla sätt och vis. De tackar Gud för att de har överlevt flykten. Den långa flykten de har varit med om. Och känner att de har blivit väl omhändertagna här. Och också att det är fint i Tyresö. Alltså det är tryggt och fint.
Ja.
Och även om vi kan tycka att det här boendet har varit väldigt primitivt, så har ju de här människorna uppfattat att det är himmelriket på jorden. De har ju överlevt.
Vad jag har förstått så gick bussen då på natten upp till Boden. Och vad jag har hört, vi ska försöka få det bekräftat, så bor man nu på det gamla regementsområdet I-19. Och där har jag faktiskt varit och det är ju väldigt annorlunda mot Kvarnhjulet här nere i Tyresö centrum. Vi har några frågor och nu tänkte jag lämna över till samhällsredaktionen här, Leif.
Ni måste hjälpa mig på traven. Jag har ju fungerat inte som volontär utan som tiggare. Jag har ju gått runt och tiggt saker till sånt som har behövts. Kikärtor och andra saker. Nog om detta. Alltså, har det här varit så att det har varit en samlad grupp eller är det 2-3 stycken som får fara iväg och sen kommer det fylls på? Eller är det gruppvis fara bort? Så att det är en samlad trupp som försvinner härifrån.
Det har nog varit både och. Det har varit enstaka små familjer. Som jag vet att en familj fick åka till Gotland och någon familj bor i Täby. Men sen har det varit en större grupp De som åkte till Boden nu var nog ett 20-tal.
Och hur länge hade de varit här då?
De hade varit här nästan 2 månader.
Oj!
Från 7 januari nu tills de åkte här i onsdags.
Mm. Okej. Okay. Ja, då hinner man ju bonda lite som vi säger på nysvenska.
Ja, det har man ju gjort förstås. Och samtidigt så är ju inte det här en grupp som har känt varandra sedan tidigare. Utan det är ju människor som kommer från en väldigt stor, alltså flera olika länder i Mellanöstern och även Somalia. Och de här somalierna har då flytt från Somalia för ganska länge sedan upp till Syrien. Därför att det har varit så besvärligt i Somalia och så har man bott i Syrien kanske i 10 år och nu fick man ge sig iväg igen. Så att de här människorna har inte så jättemycket gemensamt utan de har hamnat på en flykting eller på ett flyktingboende i Tyresö. Och där lärt känna varandra och börjat funka tillsammans.
Ja, jag menar mest ur de här volontärernas synpunkt och så är det samma människor man tar hand om i 2 månader så bondar man
ja,
ju.
Ja, då bondar man absolut. Så har det ju varit att de volontärerna som har varit engagerade har ju lärt känna människor under väldigt lång tid nu då. Så har det varit.
Ja, men nu har vi då programmakaren där så har vi samhällsredaktionen här och då får väl du vara expertkommentatorn då.
Ja, tack.
Min undran är lite så här. Kan du se någonting in i kristallkulan? Vad har vi att förvänta oss? Vad kommer ske här nu närmsta åren i Mellanöstern och vad får det för konsekvenser för oss, tror du?
Ja, vad som händer i Mellanöstern det är ju naturligtvis väldigt svårt att säga om. Jag tror att det måste ju till slut bli fred i Syrien. Det görs ju starka diplomatiska ansträngningar nu för att få till det och i detta ligger naturligtvis också massa pengar. Och då tänker jag, och sen är alla intresserade av att försöka kväsa det vi kallar för IS, den islamiska staten, eller Daesh. Och när det där har lugnat ner sig, då kommer ju naturligtvis Syrien att behöva byggas upp. Och då kommer det att tryckas in rätt mycket pengar i Syrien. Och då kommer det att bli intressant att återvända dit för att helt enkelt delta i samhällsuppbyggnaden igen. Om det är säkert och det funkar. För det är alltid så att när västvärlden pumpar in biståndspengar i olika områden så är det ju folk som kan börja tjäna på de där pengarna. Och göra affärer och bygga upp verksamheter och så. Så det är klart att det kommer att ske en återflyttning till Syrien om det blir fred. Sen är ju en stark osäkerhetsfaktor just nu Turkiet, vad som händer där. Och jag menar ju att Turkiet måste få bli medlem i EU. Inte just nu, för det funkar inte, det är alldeles för odemokratiskt. Men i långa loppet så måste också ett liksom relativt muslimskt land in i EU. Det kan inte bara vara ett kristet projekt. För att det jämnar ut motsättningarna mellan den övriga muslimska världen i Mellanöstern och Europa. Och det är väldigt viktigt för fredens skull. Sen är det ju massor med saker på gång i Mellanöstern. Ja, men oljepriset är nu väldigt lågt. De tjänar inte lika mycket pengar som tidigare. Det finns ett intresse för både Ryssland och USA att markera sin närvaro i regionen. Saudiarabiens roll i det hela är väldigt svår att förstå. Det pågår inbördeskrig i Jemen. Så att det är inte som så att det blir lugnt i Mellanöstern med att man löser situationen i Syrien. Utan det är ju fortsatt en mycket, mycket svår och osäker situation.
Men om vi då säger, det blev inte så mycket om vad som händer i Sverige, men det kanske vi kan återkomma till. Varför bråkar man så mycket där nere då?
Ja, jag läste för inte så länge sedan en ganska rejäl genomgång av Mellanösterns moderna historia. Och den börjar 1452, det moderna då. Och då skriver de författarna då som är kanadensare att det är inte som så att det ligger liksom i Mellanöstern-människornas gener att alltid bråka, skrika och ställa till det. Utan de här konflikterna handlar ju väldigt mycket om hur vi i västvärlden har handskats med Mellanöstern. På 1800-talet så försattes flera delar av Mellanöstern i svåra skuldfällor till västvärlden. De var intresserade av våra teknologi. Vi kunde tjäna pengar. Sen förstod alla att oljan var på gång, men den började ju inte exploateras ordentligt först efter andra världskriget. Och de här små staterna som finns liksom i sanden på arabiska halvön sitter ju på enorma rikedomar i form av olja. Och då var det naturligtvis viktigt för västvärlden att ha tillgång till detta. Och sen ville England, Storbritannien, säkra sin väg till Indien. Så man ville ha öppen Suezkanal och öppna kommunikationsvägar bort till Indien. Så det var därför man var intresserad. Och de här staterna, Syrien, Jordanien, Irak bland andra, är ju tillkomna på 1920-talet. Det är ju sena statsbildningar. Så att, och sen har fransmän och engelsmän och så småningom amerikanerna liksom tagit olika delar av de här länderna under sina vingars skugga. Och sen har det varit grogrund för konflikter. Så att det är inte som så att araber skriker och bråkar och krigar bara för att de har det i generna, utan det här har ju politiska, historiska orsaker.
Du sa där 1452 om jag minns, kommer ihåg det. Ja. Men alltså vi åkte ju dit och så, det vi kallar korstågen.
Ja.
Arn och de här grabbarna, ja, riktiga kararna.
Mm.
Det var ju ännu tidigare.
Det var på 1200-talet.
Ja, men
1112.
Ja, då åkte vi åkte ju dit och bråkade redan då.
Ja, men vi var utslängda. Så det varade inte speciellt.
Ja,
det var mycket otacksamt. Ja. Det varade ju inte så längre där, utan korsriddarna försökte då etablera en stat. En kristen stat runt Jerusalem. Och det fanns ett kungarike av Jerusalem, men det där det var ju svårt med förbindelserna till hemländerna och försörjningen och så. Och den arabiska världen bet ju ifrån militärt och kulturellt. Så att vi drog ju därifrån. Och kvar blev då franciskanerna, den franciskanerorden, kristna munkorden, med rötter i Assisi i Italien. De fick då muslimernas uppdrag att förvalta de kristna platserna. Och de är kvar där. Så det sitter en franciskan i Jerusalem som är custodian, kallas han för på engelska, kustos, ansvarig för, föreståndare för de kristna platserna. Och det är också de som äger de här platserna rent liksom lagfartsmässigt.
Men man kan väl också säga så här, och man ska vända på kakan eller vad det är, kuttingen. Som jag minns min historieundervisning så var det ju så att den arabiska världen filosofiskt var ju våra läromästare, alltså vi fick ju kunskap från dem. Alltså ja. Efter grekerna kom ju araberna och var de kunniga människorna.
Absolut, och de grekiska klassikerna återöversattes från arabiska till grekiska. Det är alldeles riktigt, och Bagdad var i flera århundraden en av världens mest progressiva städer med medicinsk forskning, stora bibliotek och så.
Biblioteket i Alexandria är ju också en berömdhet.
Ja, visst. Så att det har ju, alltså den arabiska kulturen har ju haft mycket lärdom och mycket förvaltat en rik kultur.
De överglänst oss, kan man väl säga.
Ja, visst. Oh ja. Ja.
En annan sak då, det var, vill du återkomma nu till vad du tror vad ska hända i Sverige?
Ja, det som händer i Sverige nu då.
Som konsekvens av detta.
Då tror jag att det plågsamma nu kommer ju att bli att väldigt många människor blir avvisade från Sverige. För nu är de här människorna då registrerade. De som har kommit under det senaste halvåret, 8 månaderna. De är ju nu registrerade hos Migrationsverket som asylsökande i Sverige. Och väldigt många av dessa människor kommer inte att få stanna. Alla från Syrien kommer att få uppehållstillstånd i Sverige. Det har man ju sagt. De som kan bevisa att de är
tillfälliga.
Helt rätt, Lena. Alltså de som kan bevisa att de är syriska medborgare och verkligen kommer därifrån kommer att få det. Tillfälliga uppehållstillstånd. Andra människor kommer att utvisas. Och det kommer att bli en besvärlig och bökig process ur alla möjliga synpunkter.
Kan man göra den mindre bökig på något sätt?
Nej, i så fall så skulle man ha gjort det innan den här flyktingströmmen verkligen nådde fram. Och det är väl en av de sakerna som jag är lite förvånad över, att Sverige förra sommaren inte hade helt enkelt underrättelseinformation om vad som var på gång. Jag menar, här hade det pågått ett inbördeskrig i Syrien i åratal med fruktansvärda mänskliga förluster. Och det är klart att det sen till slut blir en flyktingström därifrån. Och det här tog ju den svenska regeringen fullständigt på sängen. Det förvånade mig väldigt mycket att man inte förstod tidigare vad som var på gång. Och sen gjorde man ju så då att man sa att ja, men det här tar vi om hand inom det ordinarie flyktingmottagandet som vi har i Sverige. Det var ju bara det att det blev så otroligt mycket människor som kom. Hade man då förberett den här enormt stora gruppen av människor som skulle komma, så hade man kunnat skapa ett system för detta redan innan. Men nu drar man in de här människorna i samma flyktingmottagande som vi haft tidigare med betydligt mindre volymer av människor. ja, nu sitter vi där vi sitter. Det blev som det blev. Lite blåökt, lite oplanerat. Taskig underrättelseverksamhet i Sverige uppenbarligen. Och nu får vi hantera situationen utifrån det regelsystem och det system vi har.
Men en sak var väl att vi har ju svårt att föreställa sig det här att man skickar iväg sina barn ensamma till ett annat land. Det är ju så väldigt långt ifrån hur vi själva tänker.
Ja, visst.
Även om en familj har det svårt så vet jag inte. Ja, vi har de finska barnen som kom under kriget i Sverige.
Exakt.
Men här handlar det ju om alla dessa afghanska tonåringar till exempel. Mm. Som har gjort en fruktansvärd resa för att komma hit. Och sen är så ohyggligt ensamma här i landet.
Utsatta. Och vad jag förstår så kommer många av dem att utvisas.
Ja.
Det, så uppfattar jag det. Ja. Så att de ensamkommande barnen från Afghanistan kommer inte att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.
Får jag bara säga då, min egen erfarenhet. Jag blev tillfrågad i början på det här millenniet från kommunen om jag ville bli god man för en ensamkommande flicka då, 16 år. Från Somalia. Och de var ju 11 barn. De två äldre bröderna var skjutna av då, som de kallar då, terrorister. Och pappan också blev skjuten. Så för mamman var det en fråga om, hon ville att något av barnen skulle klara sig. Då skickar man iväg den äldsta flickan. För hon hade väl störst chans att, det minsta syskonet var fortfarande mammans mage. Men jag menar så att, sitter du där med 9 barn, eller 8 barn och ett 9:e på väg. Och någon, vi måste se till att någon klarar sig. Visst kan man väl skicka iväg, oh, det låter så enkelt. Men alltså, att skicka iväg sitt barn för att få någon att överleva. För man vet ju inte vad morgondagen. Och det fortsatte så hon skickade iväg dem, sen de två nästa syskonen som var äldst då i syskonskaran till Kenya. Men det var en resa på ungefär 14 dagar. 2 då i 14-15 års åldern, tjejer ensamma. Tänk att sitta och vara mamma där då i Somalia och inte ha en aning om hur många våldtäkter de ska behöva genomlida eller skjutna eller alla hemskheter som kan hända. De hade ju ingen som försvarade dem. Nu gick det väl, men oron hos en mamma måste ju vara enorm.
Ja, och en mamma,
och ändå skickar man iväg sina barn.
Ja, och en mamma som vi så liksom på något sätt bedövade de här tv-bilderna. Mamman som lever i ett flyktingläger eller i den här jättefattiga byn i Afrika där det inte finns någon mat längre. Som har ganska många barn och flera av dem har dött och så. Hon sörjer ju sina barn lika mycket som en svensk välmående mamma.
Ja.
Där vi betraktar det som fullständigt otroligt att man ska behöva mista ett barn. Därför att vi har så god sjukvård i Sverige. Så då, hon minns ju alla dessa barn och hon sörjer dem naturligtvis lika mycket som, ja, som vi sörjer våra döda barn. Mm. Men jag tror att det var en blandning av överrumpling och att man liksom ville liksom ta dessa flyktingströmmar via det ordinarie systemet. Som gjorde att man körde in dem liksom i samma sätt att ta emot människor som tidigare. Och nu när många av de här kommer att avvisas. Avvisningen kommer att börja här till hösten. Det kommer att bli en väldigt bökig historia. Förstås, mänskligt och på alla möjliga sätt och vis.
Får jag göra ett skutt hopp här nu och vara lite provokativ. Det finns ju ett begrepp social turism. Alltså man har skylt en del av, inte just det här kanske, men ibland då folk som kommer hit av olika skäl. Att man ordnar bara sin utkomst. Det finns egentligen inga skäl utan man vill bara leva ett lite enklare liv. Social turism. Men vi kan väl i det här fallet prata om att huvudskälet måste vara de otäcka konsekvenser krig för med sig.
Ja visst, det är ju huvudorsaken till varför de här människorna från Syrien och Irak flyr hit. Absolut, och det är ju fruktansvärda krig. Eller inbördeskrig i Syrien är ju ett fruktansvärt krig. Och Daesh framfart i Irak och sådär är ju fruktansvärd. Det är ju ett våld bortom allt förnuft. Det är ju inte ett vanligt krig sådär som västerländska länder.
Det är soldater alltså, som skjuter på
varandra. Nej, men precis.
Det är civilbefolkningen som tar stryk.
Ja, helt och hållet. Så att det här är naturligtvis alldeles, alldeles fruktansvärt. Och det är inte reguljära arméer utan det är ju band av banditer och lycksöker och endena och religiösa galningar. Allt möjligt finns ju i detta, i ett enda mishmash.
Men då min fortsättning på den här tanketråden, det är då, om vi tar till oss att det är orsakat av hemska krig, varför kan vi inte vara mer toleranta eller medkännande? För jag gissar så här, om vi här i Sverige utsattes för samma sak, vi skulle vi försöka komma ifrån eländet, speciellt om vi var barnfamiljer.
Ja, men självklart.
Men om man då ena stunden säger, jag skulle ha gjort likadant. Varför denna ovilja hos några att inte hjälpa en medmänniska? Och då är min undran, ligger det här i generna att vi tänker på oss själva, eller är det vår uppfostran att vi har rätt till ett bättre liv för att vi är flitigare och mindre krigiska? Eller?
Alltså jag tänker att man måste sortera den här frågeställningen i lite olika, det är lite olika spår i det du pratar om nu, Leif. Jag tänker så här att...
Jag är vidsynt.
Ja, det är jättebra. Jag tänker att det ena är att vi ska självklart ta om hand och ge skydd åt människor som flyr för sina liv. Jag tycker att vi har gjort det i Tyresö. Vårt flyktingmottagande den här perioden sedan förra sommaren har funkat väldigt bra. Tyresö kommun har gjort ett fantastiskt arbete. Civilsamhället i Tyresö med hjälp av alla dessa volontärer har gjort ett fantastiskt arbete. De som har bott på kvarnhjulet på vårt evakueringsboende har känt sig väldigt välkomna och väldigt omhändertagna här. De är enormt tacksamma. En av de första kvällarna jag träffade den här gruppen så sa de, vi tackar Allah, Sverige och Svenska kyrkan. I den ordningen, Allah, Sverige och Svenska kyrkan för att ni har tagit hand om oss så väldigt väl. Det andra är att vi måste kunna diskutera hur flyktingmottagning i Sverige ska gå till. På ett väldigt liksom klart och objektivt sätt och så. Det är bara dumt tror jag att låtsas som att alla de problemen som faktiskt finns där inte finns. Och det måste vi kunna föra en öppen diskussion om. Det var, som jag ser det, inte lämpligt att så oförberett som det var i Sverige ta hand om detta, dessa stora grupper av människor inom det så att säga ordinarie flyktingmottagandet. Det sprängde liksom alla gränser. Man skulle ha gjort på något annat sätt. Sen är då frågan om det här med främlingsfientligheten och hatet mot den andra, eller avskyn för eller rädslan för den andra, det okända. Och det är ju, vi pratar om, Lena och jag har pratat om det, att det är klart att det är genetiskt betingat. Vi människor är lite vana i våra hjärnor och sådär att försvara våra revir och hålla ordning på vem som är vad och sådär. Så finns det rädsla för andra religioner, andra språk, andra utseenden. Det är väl inte så konstigt. Och sen finns det väl också en ovana att umgås med människor från... Alltså utom Europa. Alltså vi är vana att åka till Spanien på semester och Grekland och så. Men det här är ändå någonting helt nytt. Va?
Nej, men jag var mer ute efter då. Så om man själv vet med sig att jag skulle ha gjort likadant om jag hade levt i de här förhållandena. Och så missunnar man en annan människa att göra det jag själv skulle ha gjort. Jag tycker det är lite inkonsekvent.
Ja, det är klart att det är. Och Jesus säger ju att ni ska göra... mot andra som ni själva skulle vilja bli behandlade. Va? Ja. Så det är ju gyllene regeln. Och det är väl en bra livsregel att leva efter. Men det kräver också att man kan tänka sig in i en andra situation ordentligt. Och där tror jag att det för de flesta av oss är ganska komplext och svårt här med Mellanöstern. Det är svårt att bringa ordning i nyhetsrapporteringen från Mellanöstern. Vad är det här för länder? Vad är det för folk? Vilka religioner har de? Vilka språk pratar de? Och vi har lite svårt att sätta oss in i deras situation.
En sista fråga då från samhällsredaktionen. Varför kyrkans starka engagemang i den här frågan?
Ja, det är ju väldigt enkelt så att vi tror på Jesus Kristus som var ett flyktingbarn. Och första söndagen i advent, när det här var väldigt aktuellt och på gång, så firade massor med människor gudstjänst i Tyresö kyrka. Och då sa jag i predikan att här har vi suttit i flera hundra år och tittat på en tavla, altartavlan i Tyresö kyrka. Som föreställer det ögonblick då ängeln kommer till Josef efter att Jesus barnet är fött och säger till honom, nu måste du dra härifrån Betlehem för en galen kung är ute efter er, Herodes. Stick till Egypten, där är säkert. Och så drog man iväg där och vistades där tills Herodes hade dött och då kunde man återvända. Så vi har ju en tro på ett flyktingbarn. Och det gör ju naturligtvis att när vi skyddar en flykting så skyddar vi Jesus. När vi tar hand om en flykting så tar vi hand om Jesus. Det är liksom den kristna attityden eller inställningen till människor på flykt. Sen finns det en annan aspekt i detta, och det är att Tyresö kommun kom ju till mig och bad om hjälp. Därför att den här situationen ansträngde det svenska samhället på ett väldigt, väldigt kraftfullt, det var en kraftfull ansträngning som skulle göras. Och då räcker inte staten, kommunens och landstingens resurser till. Och då går staten till civilsamhället, där kyrkan numera hör. Och vi är den största civilorganisationen i Tyresö, i Svenska kyrkan. Och säger, kan ni hjälpa till med detta? Och vi sa, självklart, det fixar vi. Och så har vi fått ett jättebra samarbete. Vilket lett till att vi har haft ett bra flyktingmottagande i Tyresö. Och vi har nästan inte mött någon typ av hat.
En fråga till slog mig då. Hoppas du är beredd att ta emot det. Kan du ge, alltså jag är ute efter de här volontärerna, jag rörs av just när människor engagerar sig och bryr sig om sin nästa, sin medmänniska. Vad har volontärerna betytt för det här lyckade omhändertagandet i Tyresö?
Allt, därför att det var det som behövde göras. Det här kunde inte kommunala tjänstemän göra, det här räckte inte de kommunala resurserna till. Utan kommunen har organiserat arbetet genom en ledningsgrupp. Och nu bor Emans ledning, kommundirektören. Jag har ingått i den gruppen. Och där har skolan och socialen och fastighet och alla viktiga funktioner i kommunen suttit med. Inklusive jag då, som representant för civilsamhället. Och själva jobbet som skulle utföras var ju just volontärarbetet. Att finnas där, att vara extra resurser och möta de här människorna på ett bra sätt. Så det har ju varit en avgörande insats som har gjorts av våra volontärer i detta arbete.
Och det har alltså varit 112 pass varje vecka.
Ja.
Sen är det ju många personer som har tagit flera pass varje vecka. Men det handlar alltså om väldigt många människor här i Tyresö som har varit engagerade i volontärgruppen. Vi kommer att göra ett program till om volontärgruppen som kommer att sändas här i dagarna också. Och nu tackar vi dig, Mikael, för att du tog dig tid.
Tack.
Att komma hit och ge lite bakgrund till Mellanöstern-problematiken och kyrkans fantastiska insats i det här halvåret. Det har varit en bra beta-version.
Det blev det.
Ja,
det blev det. Ja, precis.
Du kanske ska förklara det för de som inte har hört.
Första programmet, den satte vi ju titeln på, en beta-version av vardagen. Och det var du som präglade det uttrycket, därför att då stod vi ju inför något som vi inte visste någonting om. Men den blev alltså ganska lyckad.
Den blev lyckad, och jag tror att det här var verkligen beta-versionen. Kommunen och civilsamhället kommer fortsätta att samverka, för att nu har vi hittat varandra. Och det finns massor med arbetsuppgifter kvar för våra volontärer. Vi är ju väldigt måna om att försöka kanalisera det här engagemanget. Det kommer att krävas mycket insatser framöver för integration av människor som kommer hit. De här som har bott på kvarnhjulet har nu flyttat härifrån. Evakueringsboendet är stängt. Men här finns det ensamkommande flyktingbarn, och här finns det människor som kommunplaceras hos oss, och de behöver jättemycket hjälp och insatser för integration, språkträning och andra praktiska saker för att komma in i det svenska samhället.
Då säger jag tack också då.
Tack så bra.
Ja. Du har lyssnat på Tyresöradion 91,4 MHz, ett samtal mellan samhällsredaktionen och kyrkoherden i Tyresö församling på återhörande.
Och nej, men du får inte glömma dig själv. Eller tycker du att du är med i samhällsredaktionen nu?
Ja, har jag inte fått komma med kanske? Lite grann.
Ja.
Jag heter Lena Hjelmerus och jag har gjort, det här är det sjätte programmet om flyktingarna och volontärverksamheten under det här halvåret.